Säsongens första hockeypodd. Vi har redan dragit igång med Hockeystudio, men nu ska vi göra podcast också på Sportbladet. I fjol var Johan Garpenlöv och Thomas Roos igång. I år ska även jag, Kristoffer Bodin, guida er mellan de här hockeygenierna. Kanske slänga in en handgranat ibland också.
Det blir perfekt. En Leksing, en AIK, en Djurgårdare.
Och en hockeyexpert.
Men det är kanske de tre...
Vem är hockeyexpert? Det är du då, Garpen.
Och det är de tre hockeylagen som berör kanske mest också.
Ja, AIK har ju inte så många på läktaren kanske.
Oj, slängde vi ut oss. Det finns nog andra som tycker annorlunda, men det är bra i Ros.
Men jag kan säga att de lagen som jag har jobbat på Sportbladet väldigt många år, de tre lagen som kanske drar till sig mest klick via rubriker är de lagen som jag nämnde. Djurgården är stort intresse runt, AIK är stort intresse runt. De har ju en väldigt stor supportskara AIK, och Leksand klickas alltid. Det finns en hatkärlek mot Leksand som är intressant. Man gillar när det går dåligt för Leksand. Jag vet inte om de gör det med de ekonomiska struligheterna som har varit. Så att säga. Så Leksand berör.
Luleå, är det dött där uppe? Eller?
Ja, men det klickas bra. Ja. Luleå och Skellefteå klickas bra, men inte i klass på de lagen som vi har nämnt. Så att säga.
Men det var ju öppet mål med AIK förra säsongen i så fall, klickmässigt.
Ja, de har lite problem där med organisationen kan man säga då.
Vet ju inte jag någonting om förstås.
Kristoffer Bodin jobbade alltså på AIK förra säsongen och värvades från AIK Play till Sportbladet Play kan man säga.
Precis, ja exakt. Och nu Sportbladet Podcast istället.
Men nu kör vi igång.
Nu
måste vi starta mot.
En allvarlig talat Leif Bork håller på med hockey 600 år.
Rino för säsongens första målgud. Han tappar pucken och här kommer Sedentefeld. 40 sekunder kvar.
Det har gått två omgångar och så sitter man och funderar på här. Vad kan man ta ut de första två omgångarna? Ja, men Ryan Whitney försvinner ju från Modo. Det var ju en praktfiasko får man säga från Modo. Jag vet att du sa att de ska bakläxa Ros, men det var nästan lite snällt. Garpman säger du, Ryan Whitney, två matcher. Det här måste de veta om.
Ja, nu sitter vi här och kan ju inte hela historien, eller jag kan absolut inte hela historien. Vad visste Modo om innan de tog in Whitney? Visste de om att han hade problem med sin fot eller inte? Och i sådana fall, om de visste det, varför gick man inte ut med och sa att det här kan vara en chansvärvning?
Men ligger inte något annat bakom det här?
Ja, men man börjar ju undra när det tar bara två matcher, för han har ju inte åkt på någon direkt skada under de här två matcherna.
Vet vad jag började tänka på direkt, Garpen? Martin Turco på lockoutåret 05-05. Stod inte det i Djurgårdens bås då, eller?
Ja. Oh.
Och han var ju med någon match, sen drog han hem också. Lite samma sak, så att säga. Nu var inte han skadad, men varför var det han ville hem?
Ja, den tiden så han var ju sjuk. Och sen så var det under lockoutåret och jag tror att han längtade hem. Jag tror att han ville hem bara helt enkelt. Det var långt borta och han trivdes inte så bra som han... Och det är vad jag tror, det är ingen sanning i det, utan det är bara min känsla.
Men kan det inte vara så, vi sitter ju bara och spekulerar också, ja. att Whitney kom till Övik och det kanske inte var så roligt att vara i Sverige.
Det kan vara en anledning, och det är därför vi sitter och spekulerar. Alltså vi vet ju inte riktigt, och hur det än är så har ju Whitney fått lämna, vill lämna, och då kan vi ju se det som en misslyckad värvning. För jag tror Mode hade väldigt höga förväntningar på Whitney under det kommande året.
Men om man gör jämförelsen där då, det är förvisso en lockout-säsong och det var ju bara att välja och raka med de här hockeystjärnorna. Men Djurgården plockar in José Theodor då som målvakt istället. Modo plockar de in en annan stjärna, Foppa, Näslund, Svartvalet. De har ju en hel del känningar.
Problemet är det här, och det är det jag lider med Svartvalet och Forsberg och hela Modo, det är att nu har ju liksom många backar redan fått ett jobb, alltså riktigt duktiga backar. Jag tänker på att Modo kanske har varit intresserad av Anse Salmela. Han fanns ju på marknaden ungefär i samma tidpunkt som de plockade Whitney. De valde Whitney. Nu har Salmela fått en ny arbetsgivare i Brynäs. Nu får ju Modo börja sondera terrängen från liksom ruta ett igen. Det är inte så lätt. För just nu så finns det inga riktigt duktiga backar på marknaden. Men det kommer komma när NHL börjar plocka bort folk eller skicka ner folk till farmen som kanske hellre vill till Europa. Men det är ju nästan det är några veckor kvar innan den ratningen börjar komma.
Ja, men de får ju lost cash nu i alla fall. Så nu sitter de
om tre veckor, om det går tre veckor och får en back, då är vi framme i omgång 10.
Och därför var det så viktigt att de slog Karlskrona nu senast. Hade de torskat den matchen också, då hade det varit nästan lite kris i klubben. Och sen får de in Noah Wells som kommer in här snart. Så att backsidan ser ändå helt okej ut tycker jag ändå. även fast Whitney nu lämnar. Det är fördelar
Whitney
för
Whitney var ju inte så duktig med att få första matchen. Nej. Ska vi klara
minus fyra.
Minus fyra, ja. Såg seg ut på fötterna. Och vi förstår ju nu när han berättar att han har haft sådana här problem med fötterna. Varför han såg seg ut också.
Ja, och då är det också bra och positivt förmodligen. För då får de loss pengarna för Whitney. Och ha någonting att köpa något annat för.
Sen måste ju vi också liksom, vi måste ju tycka synd om Whitney. Det är inte roligt att behöva sluta sin karriär. Vad är han, 31-32 år på grund av skada? Det vet ju du om. Du slutar ju också på grund av skada. Hur förjävligt är det?
Nej, men det är förjävligt när du inte kan sluta på egna villkor. När du vill sluta. Man håller ju på med idrott bara för att man älskar det man håller på med. Det är det roligaste som finns. Och så plötsligt får man en skada som gör att man är tvungen att sluta. Det är inget kul alls. Jag har varit lite smådeppad faktiskt när man väl förstod att man inte kunde fortsätta spela när det var liksom över. För det är ändå liksom den här, det är det man har gjort hela livet.
Hur menar du smådeppad? Hur blev ditt liv då?
Nej, men man, helt plötsligt gick det ju från att man var en del av någonting, man gjorde någonting som man verkligen älskade att göra, till att man helt plötsligt satt hemma och hade ingen jobb att gå till.
Och inte den här gemenskapen i omklädningsrummet heller. Man det är den oftast folk har, eller både fotbollsspelare, hockeyspelare och andra lagsport. Ja, där de har tufft med.
Man hamnar utanför bara liksom på en vecka kan man väl säga. Och när du väl sitter där, då börjar din nästa fas i ditt liv. Och då det är inte så här att jobben finns där ute. Det hänger inte på trän. Man bara går och plockar ner något jobb där som man vill börja med. Så man är utanför och så börjar funderingar. Vad ska jag göra nu? Vad tycker jag är kul? Och
vad hittar du då? Vad har varit in liksom nästa fas i livet? Då? Vi ska ta någon utfrågning av Garten här.
Men det
har
varit ju Sportbladet.
Det har varit lite så här, lite witness ut liksom det här. Men att, vad gjorde du för att komma in i livet och matchen igen?
Nej, men just vid den tidpunkten hade vi ja lite tur. Vi hade precis köpt en tomt och vi skulle bygga hus. Så jag varit involverad i det. Och sen fick jag ett samtal av Wikegård och frågade om jag ville bli assisterande tränare. Och då kände jag att jag hade inget egentligen bättre alternativ. Jag brann inte för något annat och jag har alltid varit intresserad av hockey. Så att, jag tyckte att det kändes jäkligt kul.
Så du gick från att vara hockeyspelare till att bli trädgårdsmästare, arkitekt och vikingårdsassistent?
Ja, det var ungefär den resan då. Så att, och det var bra att jag fick vara med och bygga på det här huset. Sen fick jag hoppa in i tränarcirkusen. För det krävs en hel del när man kliver in som tränare. Även om man inte är huvudtränare så krävs det en hel del.
Jag var inne och tittade på 51 stycken nordamerikaner i SHL den här säsongen. 51 stycken kanadensare och jänkare. Och det får man säga vad man vill om. Vi har ju haft, nu ska jag inte vara den här som säger att vi inte ska ha amerikaner och kanadensare. Jag ska inte vara den som är borta i Kanada och säger oh, we don't want any chicken Swedes som Don Cherry brukar säga, utan det är kul, de färgar ligan. Men ibland undrar jag, är inte svenska klubbar lite naiva när vi plockar in de här kanadensare och amerikanerna? Det är ju inte alla som lyckas, om man säger så.
Nej, men jag ser det som man alltid ska göra i en idrott. När du väl tar in ett nyförvärv så måste du veta vad du får. Och då är vi tillbaka till det här med scouting. Och där kan man ju kanske diskutera hur många svenska klubbar har en bra scoutingverksamhet på nordamerikaner. Hur många åker över och ser de här spelarna som man vill värva? Hur många har ett kontaktnät där man kan få reda på så mycket som man vill ha? Så mycket information man vill ha om den här spelaren så man vet lite mer vad man får. Och sen så ska man ha klart för sig att många av de här kanadensarna som kommer hit har aldrig spelat på stor rink, har aldrig liksom spelat det spelet som vi spelar, och det tar en ganska lång tid att komma in i det här svenska spelet. Så att jag tycker det, likväl som det är svenskar som åker över till NHL och har svårt att ta sig in, så är det transatlantet som kommer hit och har svårt att ta sig in.
Men du pratar scouting. Vi har ju Modo där som var det tydliga exemplet nu när Ryan Whitney lägger av. De har alltså plockat in förra säsongen Donner Prechier. De plockar in Maxine Lepierre. Han har inte sett så bra ut heller. Och då har de Foppa och Näslund där. Har vi största kontaktnätet i hela svensk hockey där borta, känns det som. Och än så länge har det nästan bara varit en björntjänst.
Ja, men
där var den här granaten jag sa att jag skulle slänga in.
Jag tror att de har sneglat lite på att det har gått bra för andra klubbar. Och de har ju också en nordamerikansk tränare, Larry Huras där. Och det är klart att de kikar på transatlantor. Det är väl kanske den bästa kvaliteten man kan få för hyfsat minst pengar, om man räknar med att de gör current sign-on bonusar och så vidare. Det går inte att jämföra med att liksom hålla på och värva svenska högkvalitetsspelare. Det är så mycket billigare att värva transatlanter.
Och sen kan man ju säga att Växjö vann guld förra året med jättemånga transatlanter. Det som är själva grejen där med Modi, men Brashear kom ju inte in som en spelbegåvning. Han kom in för att, ja, med hans män, att vara i omklädningsrummet, attityd och så vidare. Så att Laperriere, ja, vi får nog vänta och se lite grann. Ge han chansen. Jag tror att han kommer bli nyttig för Modi här när vi har gett den här matchen. Men igen, jag spelar ingen roll om det är en tjeck, finne, svensk, transatlant. Alltså det är förväntningarna på spelaren. Och det är liksom, ge dem tid. Och sen när de väl har varit här ett år eller ett halvår, då får vi utvärdera, tror jag, på ett bättre sätt. Nackdelen med att ha många transatlanter som inte har spelat på, i Sverige och på stor rink, det är att du får många som det tar tid för att komma in i det här spelet. Och då kan du vara för sent i SHL. Sen måste vi ju mod och tid. De har ju famlat lite fram och tillbaka här under en tid. De har haft en juniorverksamhet som inte alls har levt upp till den nivån som många andra har. På grund av att man inte har satsat lika hårt på sitt hockeygymnasium som många andra lag har gjort. Det har man förändrat, och det kommer ju några spelare därifrån nu. De börjar tryckas upp i det här A-laget. Det är mod och saknar i den här mittengenerationen med 25, 26, 27, 28-åringar som kommer ifrån Örnsköldsvik, som brinner för Örnsköldsvik, som de liksom har som en stomme där, som de kan då putta upp när juniorer, så kanske köpa in några spetsspelare utifrån. Nu måste man köpa in den här mittengenerationen eller stomspelarna, och det har man gjort med transatlanter i år, och det tycker jag kan bli ett jättemisstag för Modo.
Gud vad länge vi pratar om Modo. Det går två matcher de fick.
Hej Modo, det är ett fint lag där. Och man har otrolig vd också. Charlotte Gustafsson där, måste hylla henne, för hon är grym på sociala medier. Hon ställer upp på liksom allt och alla kamratposter och allting som sägs. Hon är verkligen hart av Modo hockey nu.
Jag är rädd att de som håller på Modo kanske har stängt av redan och kanske inte hörde den hyllningen.
Ja, men ni två som är kvar i alla fall.
Ja, men
heja,
precis.
Modo.
Lyssna nu på den biten. Vi går vidare. Vi ska inte bara prata om lag som vi tror har det tufft. Vi ska väl prata om de som har haft en rolig start också. Garpen har ju sagt att Frölunda vinner och de har vunnit två första matcherna. Det är väl skönt för dig att känna att den vinden blåser åt rätt
fast
håll.
Fast
det är för
inte nu man vinner SM-guld, men det är alltid bra att få en bra start, och framförallt så ser man ju ungefär vilken typ av hockey de spelar, om de spelar så i de här matcherna, och det tycker jag Frölunda har gjort. Alltså de har, även om de hade tufft mot Rögle i första matchen, så vann de skottet med 48-12, hade svårt att göra mål. Nu möter de ett förväntat topplag i Luleå och vann ganska övertygande mot Luleå, så att det finns en potential i det där laget som jag gillar.
Mm. Och man vinner ju utan att Janmark med det också. Han är ju fortfarande kvar i Nordamerika. Så där har de ju liksom en det kan ju komma in en landslagsvärvning till Frölunda. Det är faktiskt häftigt. Och man går upp och spöar då Real Luleå också på bortaplan där. Det tyckte jag var coolt gjort i alla fall. Så att jag håller med. Frölunda, de är superintressanta att se.
Gud vad mycket man kan läsa in i två första omgångar i SHL.
Ja.
Det har gått dubbelt så många i hockeyallsvenskan. Du säger
ska
att
vi prata Leksand nu?
Nej, men det måste vi väl göra. Tre raka förluster.
Nej,
men jag vet, men det var inget roligt. Det är bättre att gå över till de som har det tufft istället och prata om det. Fyra omgångar kan man ju läsa lite grann mer ur än två trots allt. Tre raka förluster för Leksand som börjar med att börja med att vinna, sen så åker de till Metallåtervinning Arena och förlorar mot Antuna.
Ja, jag vet inte om det var Wennerholm eller Garpenlöv. Någon av våra sportbladets hockeyexperter var väl ute och skrev att de var oroliga för Leksand. Jag tror att det var Wennerholm som skrev det. Och han är ju i min bok helt rätt ute. Det är någonting, laget är för svagt. De har värvat spelare som egentligen inte har producerat poäng någonstans. Montpetit och så vidare. Och det gör ju att liksom, vem är det som verkligen ska göra mål i Leksand? Så här såg det ut hela försången också. Spelade 5 eller 6, kanske upp mot 7 försångsmatcher med ett målsnitt på 1,9 eller sånt där. Och nu har de ju startat serien också på ett sätt där de har svårt att göra mål. Och det där är någonting. Så nu lånar de ju in en kille från
Karlskrona
där, Kruseman där, va?
Ja. Gammal, precis. Med, va?
Precis. Och det gör ju, då är det lite panik när man efter redan fyra omgångar värvar en spelare som inte riktigt platsar i Karlskrona. Då hör ni, då är det panik där uppe. Så jag hatar att säga det, men jag är riktigt orolig för Leksand.
Och de ur som SSK då?
Jag vet inte, jag tror inte det kan falla. Jag tror att Södertälje var ju liksom ett unikum. Och då ska man tänka på att när Södertälje var i kvalserien så var det 6 lag. 4 höll sig kvar eller gick upp då. Så det var bara två lag som åkte ur då eller höll sig kvar i division 1, hur man ska se det. Så att jag vet inte om Leksand kan falla så djupt, och jag tror att de har gett den här gruppen chansen. Så sa ju de ganska länge, vi ska inte värva någonting. De var helt fast bestämda, vi ska inte värva någonting. Men att de då drar den här livlinan redan efter 4-5 omgångar här och bara trycker in en vad man kallar det för, en på något sätt liksom, inte en soptippspelare, det är ju helt fel ord så att säga att kalla och gamla Djurgården för dem, men någon som i alla fall inte platsar i Karlskrona redan så här snabbt.
Fast dyker hans namn upp så måste man vara där och hugga, och jag tror att Karlskrona vill att han ska spela matcher för att hålla sin nivå.
Men det är inte en panik läxan om man får in en...
Ja,
man var ju ganska noggrann med att säga att vi ska inte göra som förra året, vi ska inte masslåna in spelare, massköpa in spelare, och så vips är man en av de första lagen i Allsvenskan som skapar lite oreda i grupperingen.
Och det betyder ju lite att man har förlorat här i början. Men samtidigt tar man in en spelare som är hårt jobbande, väldigt bra person. Så att det är inte en transatlant som kommer in och inte presterar eller kommer prestera. Han kommer komma in med mycket hjärta.
Kan du Krusman?
Alltså, ja, jag kan.
Vad är han duktig
jobbar,
på?
Han bra skridskåkare, jobbar hårt.
Ja, men de behöver ju någon som ska göra mål.
Ja, han kan göra mål. Han kan göra mål. Sen är inte han en utpräglad målskytt, men han kommer bidra i Leksand, absolut. Och jag tycker det är den typen av värvningar man kanske Leksand måste göra för att sen spetsa till det när det väl behövs i slutet av säsongen när det finns spetsspelare där ute.
Jag såg i första matchen där mellan Leksand och Timrå, då blev jag förtjust i Timrå. Roligt lag, många skickliga forwards, bland annat Dahlén junior var rolig att se. Sen hade ju Lill-Challe Berglund var med i laget också. Så Timrå kan nog bråka och stöka med ganska många lag uppe.
Och Timrå har gjort en nysatsning också, eller nysatsning. De har inga pengar, de går på en egna juniorer, lyfter upp, de tvingar in dem i sitt A-lag och sen så får de utvecklas där. Och det ser man, det är bra faktiskt att göra på det sättet, för då får du utveckling på dina juniorer.
Vad tycker du om ditt AIK då, Bodin?
Jag har ju haft lite otur att jag har jobbat en del av matcherna här på. Det är kul att jobba med SHL förstås.
Men har du skaffat affisch nu så du har Malte Strömvall ovanför
sängen? Jag har tapetserat hela väggarna med Malte i min lilla lägenhet.
Men vilken succé han har blivit alltså.
Verkligen, ja. 5 mål första 4 matcherna. Och nu undrar man ju varför inte han fick chansen mer än någon av de 4 SHL-lag han spelade i.
Ja, och sen spelade han ju faktiskt för ett allsvenskt lag förra året också, Asplöven. Mm, så han var i 5 olika klubbar förra
säsongen. Något rekorden måste det vara, eller?
Jag vet inte. Men det är otrolig resa, men jag tror AIK blir helt rätt för honom.
Ja, AIK ser heta ut. Ikväll möter de ju, nu spelar in det här, så det är måndag. Alltså, de möter ju Västerås borta.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det är väl en toppmatch på förhand nu då. Som ni märker, vi har inte bara SHL, vi har ju Allsvenskan också. Jag måste bara snabbt ner och vända i Division 1. För SSK har startat sin resa tillbaka. Då gjorde de någon vann mot Huddinge. Kommer du ihåg vad Linus Norberg på Sportbladet sa när SSK åkte ur?
Ja, du har säkert framför dig på skärmen, så du kan ju dra den där storyn. Den är helt otrolig.
Den här är fantastisk. Jag läser upp hela den här biten. Oavsett hur man vänder och vrider på det kan jag redan nu slå fast. Det här är alltså inför kvalet ner mot Division 1. AIK och Södertälje spelar allsvensk hockey nästa säsong. Annars simmar jag från Lysingsbadet i Västervik till Västra hamnen i Malmö, kryper genom Smålands skogar till Tingsryd och baklänges voltar vidare upp till Sundsvall.
Jag kan ju också förklara, det här är ju lite som man, det här är lite ett grepp man tar till som skribent för att liksom på något sätt lite förstärka det man vill säga, att hur svårt det är för de här lagen att åka ur, va, så att säga. Sen är det ju, i det här fallet så var ju han helt övertygad om att det här inte skulle ske, så att säga.
Som sagt, 4 av 6 lag skulle kvala
sig kvar. Att det var helt omöjligt, så han tog ju till allt han tog ju till precis allt han kunde, så att säga. Och hur långt han har kommit idag? Ja, ingenstans, tyvärr. Linus Norberg, hoppas du lyssnar på det här nu, så att säga. Jag tycker att du måste göra någonting i alla fall, för det går inte bara att skriva så här och sen bara gå och vissla där på arenan, utan nu får du göra något roligt i alla fall.
Han får ju simma från Västervik till Malmö. Han kan ju inte krypa.
Eller kan han inte simma bara i Leksandsbadet med ikläden endast en Södertälje halsduk eller någonting, bara för att visa att han gör någonting i alla fall?
Ja, vi utmanar honom, det är jättebra. Det är
jättebra. Jag får göra triathlon.
Ja, kanske det.
Vad är det korkaste du har lovat någon gång? Alltså som hockeyspelare eller som familjefar eller någonting, och som du får äta upp?
Ingenting.
Ingenting? Ja, kom igen.
Nej, jag har kommit på någonting just nu. Så där, jag brukar inte slå vad så mycket om sådana saker. Pengar är väl det jag kan komma på. Jag förlorar något pengar. Det är väl det. Du då, Rose? Du
ja, måste jag förstod att jag skulle få motfrågan där. Och så var det så här, tjong gick igenom hela mitt dataregister. Vad är det dummaste jag lovat för något så att säga? Ja du, jag slog ju vad med en kille Leksand, Dalastark, att vi ska säga att HV inte skulle ta sig till, eller någonting var med HV71 i alla fall. Och det torskade jag, så då fick jag bjuda honom på middag. Och det har jag redan gjort och sådär. Så att, jag vet inte om det, jag behöver inte slå några frivolter i något vatten i alla fall. Och sådär, och.
Nej, det var skönt. Jag klarar mig inte. Jag är faktiskt skyldig en annan sportjournalist en vinflaska efter ett praktfiasko från AIK. Det hade man nästan kunnat.
Vad var det för något?
Nej, jag sa att de skulle komma till
slut. Du var så här, när du var i AIK-familjen var lite stödde och så eller?
Ja, men de skulle komma till slutspel, de kom dö sist istället. Så det var väl inte nära. Så kan vi konstatera i alla fall. Mm. Så går vi vidare därifrån. Mm. Men jag har inte fått vinflaskan ännu. Så att,
men det är också korkat att lova grejer sådär. Ja. Så det gillar jag inte. Absolut. När man håller på. Och vad är det för journalist då? Nu får vi ju liksom, du får ju... Vem är det som ska ha en vinflaska här?
Det är Henrik Sjöberg.
Jaha, du så tajt med Expressen alltså.
Mm, precis.
Mm. Så att, ja, nu hoppar vi
inte. Exakt, det var därför jag inte ville nämna det. Du förstår varför han inte har fått vinflaskan i alla fall.
Ja, men det är helt rätt.
Ja. Hur det som, det jag ville komma in på innan vi börjar prata om vinflaskor och allt möjligt, det är ju alltså, Södertälje vann mot Huddinge med 5-2, men det var inte det som var det, var det roliga. Det var 4 stycken utvisningar, 3 för Huddinge, 1 för Södertälje, och det var 10 minuters utvisningar på respektive spelare. Dangerous equipment, har du hört talas om det förut?
Ja, jag har hört talas om det.
Vad innebär det? Berätta vad det är.
Innebär, det är som det låter. Det är väl att man
åker inte ut med en samurajsvärd på isen.
Nej,
det är inte, så,
liksom. Inte sådana saker. Utan det är att om du inte har halsskydd på dig eller om du inte använder tandskydd fast du ska det. Så fattar jag det som.
Hur är det alls? Rosa, var inte du där?
Jag var inte där. Jag spelade innebandy själv. Mm. Så tyvärr så missade jag matchen. Jag kan säga att Södertälje hade en grym klack till. Jag tror det var 600 eller 700 SSK-fans till. Så de höll riktigt låda där. Och det var helt slutsålt i Björkingshallen. Och det brukar vara en gång var tionde år. Så det var jättekul start på Division 1. Danish Equipment. Ja, det är väl jättebra att domarna tar på det. Sen kan jag väl tycka att man kanske kan fokusera på fasthållningar och slashings och interferens.
Det låter ju så. Istället för, alltså, är det en regel så är det en regel. Ja, men, varför ska man vara mer
fokuserad? Tycker ni att man behöver fler regler i svensk hockey? Behöver vi ännu fler regler nu?
Nej, men om det är en regel så ska det ju följas. Annars ska det inte
och vem är det dangerous equipment för? Spelaren själv eller motståndaren? Är det farligt för spelaren själv att man inte har...
Då är det fel på domaren, då är det fel på de som sätter reglerna. Och det är inte domarna som sätter reglerna, de följer reglerna.
Får säga, är det inte fel på spelarna i det här fallet? 4 stycken? Ja. Lär man sig inte efter första?
Var det samma lag som fick alla 4?
3 fick Huddinge, 1 fick Södertälje om jag har sett rätt.
Och vem var det som var domare? Sitter du och har matchfakta framför dig?
Vad ska du... Är det...
Nej, det är bara kul att det måste ju vara han hang-ups den här gången i alla fall. Oj, nu ska
eller
vi...
så har han fått tillsägelse från högerort att ni ska vara stenhård på det här. Men alltså som spelare om du vill.
Vi behöver ta fram domaren och hänga ut honom. Då kanske han blir ledsen och slutar och sådär. För att det, vi ska veta, 15-16 den här säsongen, vi har en generationsväxling på domarsidan som är helt otrolig. Mm. Vi har jättemånga nya SHL och det har gjort att vi har jättemånga nya i Hockeyallsvenskan. Och då kan det ju se ut hur det ser ut i Division 1. Om de bästa har kommit där. Och sen är det inga som vill börja döma hockey. Man,
på grund av att man hänger ut dem i vissa...
Ja, man hänger ut dem med poddar. Och, det här, de värsta är ju föräldrarna står och gapar på läktaren och knäcker ungdomsdomarna. Det tror jag är värsta. Så att, ni domare, ni är jätteduktiga. Ni gör ett jättebra jobb. Så att
de är bra. Jag tycker de är bra. Vi måste liksom
men
de
kanske
vi ska åt.
Det är ju de som bestämmer då att nu ska ni ta för farlig utrustning. Det är för det här är inte bra.
Ja, men...
Titta nu, halsskyddet sitter lite snett på den killen. Han ska ha en tvåa.
Men vem tror du är mest tacksam där? Du slipper såna här lägen som det var med Sednik, NHL, gamla Buffalo-målvakten Clint Melanchak.
Fast det kan nog ske ändå. Så att säga, liksom.
Ja, men det är ju betydligt
större. Då är det fel på regeln. Då ska inte regeln finnas. Då är ju bort med halsskydden.
Jag tycker att man... Nej, halsskydd ska man
ha. Ja, men de hade ju inte.
Jo, men de kanske hade lite snett. Jag tror att
det vet vi inte.
Nej. Och då kan man väl säga det innan match. Kan man ju kontrollera med
de
domarna där.
Det.
Men ja, vi vet ju inte va. Nej. Men fokusera på rätt saker.
Bizarrt ska vi kalla det för i alla fall. Känner jag. Ja. 4 stycken på samma
match. De har lärt sig nu.
Det har de gjort. Ska vi gå upp några snett?
Dangerous equipment. Ja, det är ju fantastiskt att de väljer engelska namnet också. Dangerous equipment. Det låter mycket bättre i alla fall.
Fast det låter inte som det ska vara halsskydd på själva ordet. Det låter som om man har en spetsig klubba som kan gå igenom gallret. På
ja, men man får ju inte spela med...
Jag vet. Jag förstår. Men ja. Det låter ändå inte som det är det. Men jag tror att det är det i alla fall.
Nu får vi gräva lite mer där. Ja, men vi släpper det nu. Det känns som att vi har gått igenom det tillräckligt. Vi går upp några snäpp, en himla massa snäpp i kvalitet. Vi har ju faktiskt fördelen här att sitta med Garpen som ska bli assisterande tränare i Tre Kronor.
Assisterande förbundskapten måste säga. Tränare låter som Division 2 här. Förbundskapten.
Nu är ingenting för på Division 2 ska vi börja med att säga då.
Och nu ska ni se Garpens ansikte. Han sitter och ler, han sitter och njuter, han visar sitt Pepsodent-smile och så vidare. Så att den här killen är stolt över att representera Tre Kronor igen.
Absolut, det är jag. Jag är jättestolt. Jag är jätteglad att få den här möjligheten, så att det har du rätt.
Jag och Garpen har jobbat ihop i flera år. Garpen har vetat om det här ett tag, men fick alltså inte säga det till sin radarpartner Ros här. Så att jag fick inte nyheten först att Garpen värvas till Tre Kronor. Det var lite trist, men jag förstår det. Du var en god och bra man där som höll käften ett tag.
Var det svårt? Var det svårt? Berätta för Ros egentligen.
Nej, men det är ju klart att det är svårt.
Hur många gånger ringde jag dig?
Ja, du ungefär 10 gånger på kvällen och sen på morgonen också. Sen gav du upp.
Gav Ros upp?
Eller? Ja, han gav upp faktiskt. Jag ger mig, sa han. Men det är klart att det är tufft. Men har man lovat så har man lovat. Och man ska hålla sitt ord. Så att, spelar ingen roll hur många gånger Ros ringer. Så kommer jag ändå inte säga om det har lovat någon. Men jag höll det. Jag tror i och för sig Ros hade listat ut ungefär hur det såg ut ändå, men han vågade inte gå ut och skriva det.
Jag trodde aldrig att jag trodde exempelvis inte att Poppe skulle vara kvar i en ny konstellation. Och det var en väldigt liten förändring. Enda förändringen var egentligen Morts ut och du var in egentligen.
Mm. Ja, Rickard var ju förbannad.
Jo, precis. Men den trion som är. Sen ja. Kanske Grönborg haft större effekt eller inverkan på sektioner än han kanske folk har trott utåt. Så jag tror att han styr mycket av matchcoachen i Tre Kronor redan idag. Så därför med, det vart inte så stor skillnad. Garpen in, Morts ut. Egentligen om man ser bara på att de namnen som fanns där. Och jag tror de skulle tänka om lite mer i alla fall. Då. Men otroligt roligt för dig. Och det här innebär ju att du ska åka över till NHL nu. Och åka på en lyxresa. Och kolla på hockey och käka på...
Hilton.
Hilton-poängen ramlar in. Gör bonuspoängen ramlar in. Och sen så ska du stå, alltså käka middag med massa NHL-stjärnor. Och vem bjuder då när du träffar Kronvall? Vem bjuder på maten då? Är det du eller Niklas?
Om jag går ut med och käkar med Niklas så är det jag som bjuder på maten.
Då blir det Hockeyförbundet som du gör?
Absolut, okay. Det är självklart. Om han bjuder ut mig, om han ringer efter mig och jag kommer dit, då är det han som bjuder ut mig på middag. Så är det. Men det ska bli kul att resa, göra de här resorna. Det är inte lika glamoröst som det kanske låter att göra de här resorna. Det är kul, men... Det är en ganska tuff resa man gör som helhet. För man flyger under dagen och så går man på match på kvällen. Flyger under dagen. Så man är ju, om man är där 7 nätter så är det 7 olika städer. 7 olika matcher som man då ska se och scouta. Och sen ska man gå ut och käka med de här spelarna.
Och lite info här är alltså World Cup startar ju om nästan exakt ett år. Spelas i Toronto med de 6 bästa hockeylandslagen plus 2 ihopplockade lag. Och allt är över på 11 dagar. Det går riktigt snabbt det här. Mm. Och det är lite skillnad från hockey-VM, för att i World Cup här så får vi bara sätta 18 killar på isen. Det är fight om platserna i det här laget jämfört med hockey-VM.
Ja, det är det. Det blir, i hockey-VM är det ju 20 utespelare plus 2 målvakter. Här är det 18 utspelare plus 2 målvakter. Så att om man nu väljer att ha 6 backar så är det ju under ett VM kanske 7 eller 8 backar som spelar i den matchen. Så att det blir mindre spelare på bänken och det gör ju att konkurrensen ökar för de som ska spela.
Det känns som att vi kommer kunna lista ut hans eller Garpens trupp här ju mer vi frågar saker.
Ja, jag har jobbat med honom länge och jag är ganska övertygad om att nu ska vi bara leka en massa namn och jag tycker kul att göra det. Sedin, Louis kommer spela ihop. Sen tror jag att de sätter ihop Bäckström och Zetterberg och kanske Fransén eller Hörnqvist i någon typ av andra kedja.
Fransén om ett år till, tror du det?
Ja, fast jag tror Zetterberg har stor makt där. Att de kommer lyfta. Zetterberg kommer de göra till kapten och han kommer få prata med antingen Garpen eller Grönborg. Och så kommer de komma överens hur trivsel och allting funkar. Och jag tror Zetterberg och Fransén är ganska tajt och så vidare. Sen blir Kryger en given i en fjärde kedja. Kanske med Landeskog, kanske med några andra spelare och så vidare. Sen är det ju den här tredje kedjan som är intressant att se, för det finns ju många duktiga hockeyspelare kvar.
Och på uppgång, det finns de som känns som är på nedgång.
Ja,
och på
då har ju Filip Forsberg i Nashville som var riktigt bra, så han måste ju med på något sätt då. Men forwardsidan tror jag inte är det svåra. Där kan det är ju backarna. Där får alltså sex backar och vi kan ju rabbla sjukt bra svenska hockeybackar i en halvtimme här.
Och hur bra är killar som Jonas Brodin och Hampus Lindholm och ytterligare ett år i NHL?
Ja. Och sen lägger du till Oliver Ekman Larsson,
Victor Hedman,
Erik Karlsson, Victor Hedman och sen har du Kronvall. Du har jättemånga där, så där kom
Hjalmarsson och Doje, ja. Strålman,
ja. Garpen tar ju bara ut i Djurgården.
Ja, men det menar, de där blir det tufft. Där tvingas Garpen eller Grönborg ha en del tuffa samtal och säga hur du så här ligger till, du får.
Men inte Poppe som bestämmer över backarna?
Jag vet inte, det vet ju du. Det ska du inte fråga mig om. Vem är det som bestämmer över backarna?
Förmodligen så kommer det bli Poppe. Nej, men det är Poppe i back och spelar back. Han är inte back, har spelat back. Så att han kommer ha ett ansvar på backsidan. Och jag kommer ha på forwardsidan. Sen är det ju Grönborg som bestämmer. Vi bestämmer ju, vi kan ju tycka och tänka. Men det är ju Grönborg som har sista ordet.
Ja. Kan du inte hjälpa oss med någonting? Kan du inte säga två spelare som är klara på World Cup?
Nej, men man kan väl titta. Alltså jag gick igenom alla spelare som vi har i NHL. Om vi nu tittar bara på de spelare. Det finns i KHL och Schweiz och Sverige också. Men
det blir bara ett NHL-lag. Blir det så, eller?
Det vet vi inte än, för vi har inte tagit ut laget. Men om vi tittar hur många spelare vi har i Nordamerika, så är det 110 spelare, tror jag.
Oj,
alltså, med AHL och NHL som spelar där borta. Så att det finns ju en hel del spelare. Och om man tittar på, om man nu leker lite grann och tittar på vad vi har för på backsidan, centersidan, forwardsidan, målvaktssidan, så är backsidan väldigt tuff. Det finns många riktigt, riktigt bra spelare på backsidan, och där kommer det bli tufft att ta ut sex backar. Eller man tar väl ut sju backar eller åtta backar totalt sett, men det kommer bli tufft att ta ut. Det är några riktigt, riktigt bra spelare som förmodligen inte kommer vara med om det inte är massor med skador och så vidare. Sen målvaktssidan har vi en given första målvakt. Det behöver man inte vara.
Magnus Hellberg.
Ja, precis. Vi har ju Henrik Lundqvist som är riktigt, riktigt grym. Centersidan ser ju bra ut. Inte superdjup. Vi har inte supermånga center där. Vi har många unga som vi inte riktigt vet vad de tar vägen med. Elias Lindholm, Mika, Zimbaniad. Vi har Backlund, han var lite skadad, men han gjorde en bra säsong slutet förra året. Vad tar han vägen? Du har Berglund. Det finns ett gäng där som står och verkligen väntar på att utvecklas och bli riktigt, riktigt, och ta nästa steg i NHL. Forwardsidan tycker jag ser
jag tycker vi saknar målskytt.
Ja, vi har ingen riktig Stamkos som gör 50 mål, det har vi inte, men det är många lag som saknar Stamkos. Det är inte så många som är som Stamkos. Det är Ovechkin och han som producerar. Men det ser bra ut. Jag tycker.
Men kan du hålla med om att, är du nöjd med att, behöver vi inte svenska målskyttar? Är inte våra killes
här? Fast det har vi tjatat om sedan 60-70-talet. Att vi har inte så många riktigt, riktigt bra. Vi har aldrig haft en svensk. Vi har haft en svensk som har gjort över 50 mål.
Håkan Loob.
Sen har det varit några närheter, men det är, alltså, det är tufft att vara målskytt och producera. Så att, och det är väl egentligen det som är svenskt. Ja, som jag sa, sen 60-70-talet har vi jämnt tjatat om målskyttar. Svenska mål. Vem gör mål? Vem ska göra mål? Vi har ingen riktig målskytt och så vidare.
Fast i det hade vi ändå liksom Näslund, vi hade Alfredsson och Sundin, så att säga. Det var ju hyfsade målgörare.
Fredrik Forsberg ju nu. Du har Hörnqvist, gjorde massor med mål. Du har
Spelar ändå Hörnqvist powerplay med Sine Crosby.
Ja, men han har gjort mål, inte 50 mål, men han producerar så att 20, 25, 30 mål. Och du har ju Sedin, Henrik, eller Daniel Sedin i målskytten. Du har Fransén när han var skadefri, gjorde massor med mål.
Ser du skillnad på Sedinarna?
Du har Nyqvist.
Den är intressant faktiskt.
Ser du skillnad på Sedinarna? Bara lite, jag måste bara lite en passus.
Ja, jag tror det i alla fall.
Tror du det? Vad har du för tips?
Nej, men det är...
För du ska ju stå bredvid dem, och det är jätteviktigt att de gillar dig nu här. Då kan du inte säga hej Henrik och så är det Daniel. Vad har du för grejer som du...
Vad har jag för grejer? Jag känner igen dem.
Du känner igen dem? Ja. Du ser ansiktet på dem? Ja. Okej. Men har du något tips till de som
så
lyssnar på
det? Så har olika nummer på ryggen också.
Ja, men jag tänkte, jag tänkte korridoren efteråt. Vad gör du? Vad tittar du på för att känna igen vem som är vem?
Ja, men det man ser i ansiktet.
Det är ansiktet. Ja, vi får lära bra tips i alla fall. Jag tycker det är jättesvårt i alla fall.
Jag är, synd att det inte var tv, jag hade så synd på visa.
Jag är jätteglad att, att de har alltså, numren på ryggen där, eller på sidan, eller på deras träningströja, att man ser någonting. För jag känner inte igen vem som är vem.
Lite annorlunda skägg ibland och så också, det kan hjälpa lite. Mm. Det här kommer fortsätta nästan varje vecka, att vi grillar Garpen.
Och så till slut, det är bra, det är bra rubrik, grillar Garpen.
Grilla Garpen. Avsnitt 1, grilla Garpen. Avsnitt 2, grilla Garpen. Så kommer fortsätta så. Ros, jag vet att du var ute på Twitter lite grann och frågade om du har några frågor.
Precis.
Ska vi testa lite vad som finns då? Runda av här. Tänkte efter,
under varje avsnitt kan vi... jätteintressant här.
Eller hur?
Ska vi se här. Jo, vi har Blodskelett här. Kapten Blodskelett. Jag vet inte vem han är egentligen. Han har något kaptens logga här på sitt Twitterkonto. Han undrar att SHL uppenbarligen inte vill ha bort huvudtacklingar. Det bröt sin egen praxis då ingen skada uppstod. Och han tänker på Daniel Brodin som tacklade en Skellefteå-back här i lördags. Och Brodin fick 2+10 fast det inte varit någon anmälan till disciplinnämnden. Och vad tycker du om det här då? Det de har sagt i år SHL är att de ska ju bli ännu tuffare mot tacklingar. Att tacklar man i huvudet så ska det vara avstängning. Och tuffare avstängning. Det är ju för att det som hände mellan Johan Forsberg och Fernholm, när det inte blev så många så avstängningsmatcher för Forsberg, det tyckte man att oj, det här är inte bra.
Det vi vet är att alla de här situationerna går ju upp till situationsrummet. För där sitter en person som ska kolla på de här händelserna. Alla de här tacklingarna går dit. Och deras bedömning har ju varit att det här inte ska vara avstängning. Och vad det beror på, det är förmodligen för att de anser att tacklingen har tagit i huvudet. För har du gjort det i den situationen så borde det ha blivit en avstängning. För det är ju det de ska döma efter.
Så men vad tycker du om den här tacklingen?
Nej, men jag, och det jag har sett, nu har inte jag sett den här i slow motion från 4 olika vinklar. Men det jag har sett så är en tackling i ryggen. Och det fick han ju utvisning för, det var 10 minuter +2.
Du tycker tacklingen tar i ryggen alltså?
Ja, jag tycker den tar i ryggen, ja precis. Sen faller han ju in i sargen så att, och det är ju farligt spel. Men han träffar inte huvudet med tacklingen av det jag ser.
Ja, intressant. Jag orkar inte ha någon åsikt om det.
Jag orkar. Men det är väl skönt, Ros, att någon annan får ta den.
Ibland kan man ducka. Ja, sen har jag en fråga här från Mattias. Han har Twitter alias Albicepsgz. Någonting sånt där. Ni måste prata om att pucken ska släppas vid tekningen om 5 sekunder. Och det håller vi alla med. Det är ju jättebra. Det här kommer ju lagen lära sig direkt. Vi såg en incident här i Djurgårdens match mot Linköping i premiäromgången. När Djurgården inte var där mentalt och fysiskt, och domaren släppte pucken. Och det är ju helt okej, klart man ska speeda upp matcherna. Vi som är publik, i alla fall när jag är publik och inte jobbande media, vi går ju dit och betalar. Vi betalar ju inte för att tränaren ska ha mini-timeouts vid bås, utan vi betalar för att se hockey, så det här är väl skitbra. Eller är någon annan som tycker annorlunda?
Och det här vet ju spelarna om och lagen om, för det här har domarna förmedlat ut till alla lag, så att det är inget nytt för spelarna och lagen. Så att, sen kan man alltid diskutera, nu är man tillbaka till det här igen, hur är det att man speedar upp matchen med totalt när man lägger ihop alla de här med kanske 1 minut eller 1,5 minut eller vad det är. För tekningssituation är ju en stor del av matcherna, kan jag tycka. Det är viktiga situationer, och en domare som bara släpper ner pucken för att den andra centern står och kollar sitt eget lag att de står på rätt plats kan bli förödande i matchen. Men de anser att det här är viktigt, och då får lagen anpassa sig efter det.
Du efter fingertoppkänslan lite grann.
Jag kan tycka att det kommer bli massor med situationer där man får onödiga irritationsmoment. För att man ska tjäna 1 eller 1,5 minut på en match.
Och jag kommer att tänka på saker. Jag gjorde det faktiskt precis nu, så att säga. Det var ingenting som jag hade liksom förberett någonting. Det är ju att det är lite knepigt, för att det är ju Hockeyförbundet och SHL som bestämmer reglerna. De som äger regelboken, de som sätter den, och de som också berättar de här tolkningarna ska vi göra, och här ska vi skruva åt skruvarna, och det har de gjort med tekningar nu. Men det är konstigt också att SHL har ju då valt att gå upp från 15 minuter till 18 minuter i periodpauserna. Mm. Och att man har bestämt att införa powerbreaks. Mm. För att det här, det är ju 6 minuter extra paus under match. Och det är alltså powerbreaksen gör att matcherna blir mycket längre också. Det är en powerbreak i varje period. Så att egentligen vill man ha snabbare matcher och mer spel. Och då ska man ju titta på sådana saker egentligen.
Precis. Och igen, det där med teckningar är så viktiga moment i matcherna. Som där spelarna måste ha full koncentration. Och en domare som gör sitt jobb. Jag säger inte att domaren gör fel, för han gör ju bara det han är tillsagd. att de nu lägger ner energi på det här. Det kan bli förödande för vissa matcher och vissa lag.
Ja, då har vi hunnit med det breda spektrat av Tre Kronor, NHL, SHL, Hockeyallsvenskan, Division 1. Så vi får väl säga att vi är ganska nöjda med första avsnitten ändå. Vad säger ni, grabbar?
Absolut, lite riksserien måste vi få in också.
Riksserien ska jag. Vi pratar lite med Daniela Rundqvist idag också. Mm. Jag kan ju erkänna att jag inte vet så mycket om riksserien, mer än att AIK är ganska vassa där också.
Sundsvall har jobbet, kan jag säga.
Vilka är favoriter? Är det Djurgården eller är det Luleå? Eller vem?
Luleå,
Linköping?
Säger
Luleå, Luleå, ja.
De har ju Minecraft-pengarna där också.
Ja. Linköping är väl alltid bra med hon, Denise Altman.
Och regerande mästare av Linköping.
Precis, så har tappat Asserholt till HV71. Och HV71 har fått en usel start här då. Sen är väl Leksand lite intressant lag då. Men om de säger att Luleå är bra, men en SM-final med AIK Djurgården i damhockey, det var väl roligt.
Undrar.
Det vore grymt.
Bra slutord. Mm. Då säger vi så ses vi en gång till givetvis nästa vecka.
Men allvarligt talat, Leif Bork håller på med hockey 600 år.
Rino för säsongens första målgull. Han tappar pucken. Han tappar pucken och här kommer Stedentefeldt. 40 sekunder kvar.